Tänk dig att du slår dig ner i biosalongen, sätter dig till rätta i den mjuka fåtöljen och när reklamen slutar så sätter filmen igång. Och musiken, som här till thrillern eller dramat Hypnotisören, sätter redan från början stämningen. Och det är just filmmusik som är en stor del av arbetsområdet för månadens ansikte i februari. Men Oskar Fogelström, som han heter, jobbar också med popmusik, musik till reklamfilm och har också varit med och skrivit en melodifestivalvinnande låt bland mycket annat. Och i musikerns och kompositörens arbetsrum, tillika studio i hans sekelskifteshus i Svarte utanför Ystad, är det trångt mellan de olika instrumenten. Men hur många instrument är det egentligen?
Ja, det har jag aldrig försökt räkna ut. Så jag har ju mycket gitarrer som ligger där uppe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, och så nyckelharpan, och så fiolen är 9, och klockspelet 10. Piano 11, trummor 12, syntar 13, 14, 15, 16, så har jag ju mungiga och lite någon flöjt och en klarinett. Och ja, det kan vara kanske 20 olika instrument.
Spelar du dem allihopa?
Nja, piano spelar ju och alla klaviaturinstrument och gitarr och basar och sånt. Nyckelharpa och fiol spelar ju inte, de använder jag egentligen mer som effektinstrument, om man säger, när man gör filmmusik. Jag kan ju liksom få ljud i dem så, men jag kanske spelar mer en lång ton och processar det sen i datorn för att få ett visst, ja, mer ett effektljud snarare än kanske en spelad melodi. Här har jag ett piano i alla fall, så det... Så ofta när jag börjar skriva musik så börjar jag ju faktiskt med piano och liksom tar ut melodier och sånt. Det är väl det vanligaste. Men ibland kan man ju också inspireras av ett ljud och skriva musik utifrån det. Och ibland börjar man i ytterligare någon annan ände. Man kanske har en rytm som man tycker är intressant och vill utforska. Och, ja, det kan vara väldigt olika faktiskt. Men i något skede så brukar jag oftast hamna vid pianot i alla fall. Även om jag börjar med kanske ett ljud som inspiration så kommer jag vid något tillfälle vid att göra melodierna kanske på piano.
För att komma till Oskar Fogelströms stora hem som ligger med vacker utsikt över havet så går man upp för en ganska lång backe från stationen. Och här bor han med sin familj sedan 2015. Det är hustrun Isabelle och 7 barn, varav 4 fortfarande bor hemma. Dessutom hundar, katt och höns. Vägarna heter namn som Cellogatan, Trumpetgatan, Orkestergatan och till exempel Banjogränd. Men jag följer telefonens vägvisning och tar...
Sväng vänster till Pianogatan.
Och det passar ju fint när det är musik och musikaliska ljud i alla dess former som är ens yrkesliv. Och som för Oskar Fogelström började väldigt tidigt och ganska snart med just piano.
Jag kommer inte från en familj där musik har liksom varit någonting egentligen, utan det var när jag var väldigt liten, bara 2, 3, 4 år, så var jag väldigt intresserad av ljud av någon anledning som jag själv inte vet, ingen vet. Men jag hade liksom en liten bandspelare och spelade in egna låtar som jag sjöng, hittade på egna melodier och sjöng in andra låtar, alltså Pippi Långstrump eller vad det var. Ofta i lite egna varianter. Ja, det här klassiska, spelade trummor på kastrullen hemma hos mormor. Och jag kommer ihåg att min pappa var i Hamburg och köpte med sig ett tågset, hämtade med sig en leksakståg. Under tåget satt det några tangenter och så kunde man sätta de här sliperserna i en viss ordning. Det var olika färger och stack det upp som piggar på dem. Så det kunde vara 3 eller 4 eller 5 olika piggar som satt i olika mönster. Och då när tåget körde över så trycktes de här tangenterna in på olika sätt så att man kunde spela melodier när det åkte runt. Och då var jag kanske 3 år och då tyckte jag det var väldigt roligt. Men då kom jag ju på till slut att man kunde ju bara vända på tåget och spela på undersidan istället. Så man behövde inte bygga de här banorna. Så började det när jag var väldigt liten. Och sen så spelade min äldre kusin piano. Så då blev jag väldigt intresserad av det och sa till min mamma att jag vill börja spela piano. Hon tyckte jag skulle få spela piano, men hon förstod inte riktigt. Hon hade liksom ingen musikbakgrund alls och hade svårt att... Så var jag lite för liten och man fick inte börja när man var 5 år. Men när jag var 6 år så fick jag börja på en musikaffär i Uppsala som jag är ifrån. Hade de pianolektioner för barn då. Och sen har jag liksom bara fortsatt egentligen sen dess.
Och apropå ljud så har vi ett ljud här inne som man hör lite då och då. Det är faktiskt lite snarkningar från en hund.
Ja, precis. Han brukar tycka om att ligga här inne när jag jobbar. Han vill vara med när det händer. Han är 16 år gammal. En blandras, mest chihuahua. Han heter Douglas men kallas för Dogge.
Sen när du då ska skriva filmmusik, hur mycket är det av ditt jobb som är filmmusik? Och hur mycket är annat?
Jag har ju hållit på länge med musik. Ja, heltid i 25 år. Och innan dess då också jättemycket. Jag hade ju hemma så att jag kunde spela in min egen musik och det var det jag gjorde mest, men jag spelade ju också i band. Och sen när jag flyttade till Stockholm då kring 20-årsåldern så fortsatte jag spela i band, men tyckte också om att spela in och producera musik. Och då blev det att jag producerade popmusik från början, var det ju, för det var det jag kände till egentligen. Och jag gjorde ju även några barnskivor i början på 2000-talet som hette Myror i brallan och lite sånt, så då höll jag på med barnmusik några år. Och sen någon gång i mitten på 2000-talet började jag göra reklammusik. Så reklammusik har jag hållit på med ganska mycket också då, i nästan 15 års tid. Och sen gjorde jag egentligen min första långfilm, var väl 2011 faktiskt. Men den talade jag lite tyst om. Det var Sean Banan i Seanfrika, som är den sämsta filmen som någonsin har gjorts i Sverige. Men det var ju faktiskt för att jag jobbade med det skivbolaget där han släppte musik, den här Sean Banan. Så att då hjälpte de att göra lite musik till filmen.
Kram från Seanfrika.
Men sen gjorde jag ju Hypnotisören med Lasse Hallström 2012. Och det var väl egentligen min första riktiga film, om man säger det. Så att sen dess har jag gjort musik till långfilm och tv och så också då, mer ja, till drama helt enkelt. Men jag har hela tiden, även när jag gjorde popmusik från början, så har jag liksom alltid varit ganska bred.
Vad är det som är roligt med att vara bred? Att göra både till barnprogram och till att göra till exempel skräckfilmer eller kriminalare och så?
Jag har ju alltid varit intresserad av olika uttryckssätt. Inte bara när det gäller musik egentligen, utan nej, men film och böcker. Jag har ju läst otroligt mycket böcker och liksom, samma med film. Jag liksom har väldigt generellt bred smak. Jag är en ganska nyfiken person och vill liksom upptäcka nytt och ta del av liksom nya världar och nya berättelser och även nya ljudvärldar, om man säger så. Så att jag tycker det ger mig energi. Om jag jobbar med en viss typ av musik så ger det liksom energi in i nästa projekt. Då kan jag gilla att göra något helt annat så för att liksom rensa hjärnan. Och, för det kan vara att om man gör då till exempel barnmusik, då använder man sig av väldigt många av de verktygen man har för att kunna göra musik som passar till barn. Och då finns det andra verktyg som blir liksom eftersatta, om man säger. Då, under tiden jag gör barnmusik kanske jag kan få andra typer av idéer som inte passar in där, men som jag liksom sparar i hjärnan eller skriver ner eller vad det nu är. Och sen då när jag har gjort det, då är jag sugen på att göra de här andra grejerna som jag inte kunde göra när jag gjorde barnmusik. Och vice versa då, om jag gör skräckfilm då till exempel efteråt. De flesta har ju en uppfattning om vilka typer av ljud som passar till barnmusik till exempel. Det är ganska lätta ljud, det är liksom lite ljud som har en rolig, kanske lite kort utveckling. Så här, bang. Så här har jag lite olika ljud. Nu ska jag bara ladda in ett piano här, ska vi se om det. Kan det här vara något till exempel? Lite sådana här klockliknande ljud. Mallets heter det på engelska, som är alltså tonalt slagverk. Som till exempel xylofon, marimba. Jag testar här, vad säger jag? Ja, nu spelar jag ju moll. Det är dumt när det ska vara barnmusik. Men... jag tycker jag kanske har en liten typ av barnklang. När frekvensen ändras, det här lite wow, det öppnas upp i mitten så. Det skulle kunna vara något man använder till barnmusik, tänker jag. Och sen vad det gäller då till exempel ett skräckfilmsljud. Här kanske. Nej, här. Okej.
Okay. Åskigt.
Ja, det var lätt, det var mer en ljudeffekt nästan, men. Ja, det kanske är mer thriller än skräck, eller det kan nog vara lite.
Det känns i magen direkt.
Precis. Så det är ju väldigt kul att få leka med ljud helt enkelt. Och utforska och testa. Ibland gör man ju ljud själv. Det vill säga kanske spela in då det här trumsetet till exempel. Kanske ta bastrumman. Spela ett slag på det. Spela in det. Och sen pitcha ner så att det blir mörkare. Ta ner en oktav kanske. Och så lägger jag på lite eko, lägger på något filter så att det blir dovare och sådär. Och så har jag då skapat ett ljud. Det är inte så ovanligt att det är dova och mörka ljud som är användbara just när man ska bygga upp en sån här en anspänning, helt enkelt.
Ja, förra året gick skräckfilmen Feed, som det här var ljud och musik från, upp på biograferna. Och det är ett av de senaste projekten Oskar Fogelström komponerat musik till. Och Feed, den vann också publikens pris vid senaste Guldbaggegalan häromveckan. Och det här med att kunna känna sig nöjd med sitt arbete, det har förändrats genom åren. Och nu handlar det mycket om att det är på rätt väg när han själv får nya idéer och impulser av det han skapat.
Det är ganska intuitivt, men nu är jag mer uppmärksam på liksom hur jag känner inför ljuden som jag skapar. Så att jag känner liksom att nu får jag en musikalisk idé. Aha, nu vet jag vad som kommer efter det här. Ja, då kan liksom pianot sen spela så här. Då hör jag liksom musiken på något sätt som kan komma utifrån det ljudet.
Och hur mycket vet du då om filmen när du börjar? Eller tv-serien eller vad det nu är som du ska göra musiken till?
Ja, men det är lite olika. Det är allt ifrån att jag blir tillfrågad väldigt tidigt, redan på ett idéstadium. Vi skulle vilja göra en tv-serie om det här och det här. Och det här är liksom karaktären och det ska utspela sig på medeltiden i Lund till exempel då. Och berätta lite om känslan och stämningen de är ute efter. Och ibland kan det räcka. Bara det, för att ge mig liksom några idéer. Jag ser framför mig hur det kan se ut och jag hör hur det kan låta och sådär. Och då kan det ju vara att jag redan då börjar göra demos, som det heter. Då. Testa lite olika musikaliska idéer och skicka till då, ja, regissör eller produktionsbolag. Och börja bolla redan där tills vi hittar något som känns bra för alla. Ibland så kommer jag in lite senare, då kanske det finns ett färdigt manus med hela berättelsen, då läser jag det och får idéer utifrån det. Ibland kommer jag in ännu senare, ibland får jag bara en färdig film som jag då tittar på och sen testar jag utifrån det materialet och utifrån samtal självklart med regissör och producenter och så vidare. De har ju ofta en idé kanske om vad de har tänkt sig att det ska vara för typ av musik i alla fall, eller vilket jobb musiken ska göra. Ja, i den här serien ska musiken understryka det obehagliga, eller i den här vill vi att det ska jobba som en motsatt mot vad bilderna visar. Det ska liksom försöka lätta upp lite de här tunga bilderna. Alltså musiken kan ju göra så mycket och ljudet. Så det är olika hur mycket jag vet om projektet innan jag börjar. Men sen är det ju också så här att till syvende och sist så är det ju ändå när man har det färdiga filmade materialet framför sig och sitter och tittar på det. Eller lyssnar för den delen. Man läser ett manus så är det en sak. Det kan ju stå en dialog till exempel. Men sen när du hör den utspelas så märker du att, okej, de drar ut väldigt mycket på det här. Och skådespelarna uttrycker liksom i det här finns det en liten oro i hur de läser den här texten eller säger de här replikerna. Och det är väldigt utdraget. Och då kanske jag har tänkt att musiken ska kunna göra ett visst jobb under den här dialogen till exempel. Men när jag hör dialogen så förstår jag att, jag kan inte ha så här högt tempo i musiken. För att det är mycket långsammare tempo i skådespeleriet. Till exempel, alla sådana där små detaljer sätter ju liksom tonen och tempot i filmen eller serien.
Musiken och ljudeffekter och sådär, gör du alltihop eller är det någon som jobbar med ljudeffekterna parallellt?
Jag gör ju då musiken. Jag gör ju också musikaliska ljudeffekter ibland, framförallt i skräckfilm. musiken är ofta nästan som en ljudeffekt i långa perioder av filmen. Och där är det ju ofta då ett samarbete med de som kallas då för ljudredigerare, eller de som har huvudansvaret för ljudbearbetningen av filmen, där man nästan får bestämma gemensamt vilka typer av effektljud gör ni och vilka gör jag. Och det finns inget bestämt, och det är till och med lite så här konflikt inom filmskapande, och just många kompositörer pratar om att nej, men ljudredigerarna liksom, de har sänkt musiken så mycket nu och bara höjt med sina ljudeffekter istället, och det är en ständig balans eller liksom lågintensivt krig som pågår för vissa. Oftast i de filmer jag jobbar så har jag ganska bra dialog med ljudredigeraren då, så att vi brukar liksom försöka komma överens.
Och i det här månadens ansikte så ingår det alltid att man ska beskriva hur man själv ser ut. Så hur ser du ut?
Ja, hur ser jag ut? Jag är väl strax under medellängd, 1,77. Ganska medel, liksom byggd, vad man ska säga, mitt emellan, sådär. Jag är tunnhårig, jag har lite skägg. Ja, jag är 48 år snart. Jag har väl lite rynkor längs ögonen, men inte så mycket. Ganska slät hud, tror jag. Min pappa är från Makedonien, så jag har liksom ganska mycket hår på armarna. Ganska mycket skäggväxt, så här. Går ganska högt upp på kinden om jag inte rakar mig noga. Jag har blåa ögon, eller någon gråblå variant. Ja, typ så.
Och så har du uppkavlade ärmar, och jag ser att du har en tatuering. Det ser ut som en flamingo, eller? Nej, säg vad det är. En häger.
En häger tror jag det är, va? Där vi bor i Svarte så finns det, man promenerar några minuter bort, så finns det något som heter Skönadal. Det är en damm och ett litet vattenfall som går ner till Svarte Mölla, den gamla kvarnen. Och där bor ett hägerpar. Och jag tyckte det var så kul när vi flyttade ner hit till Skåne att det är så rikt fågelliv. Men mest tyckte jag att det var lite fint bara.
Men annars, när du behöver inspiration, vad gör du då?
Håll på med musik så länge, så att det är liksom en del av mitt sätt att tänka på något sätt. Jag kan få en musikalisk idé av vad som helst egentligen, faktiskt. Då är det bästa sättet för mig är att börja jobba. Så kommer liksom inspirationen, det kommer av hantverket. Det är liksom vägen in, som det heter inom buddhismen kanske. Path of doing. Att man gör, för då försätter man också kroppen i det här, för mig då, bekanta tillståndet att skapa musik.
Och det här som vi hörde, det var ett exempel på musik och ljud från filmen Hypnotisören. Och för Oskar Fogelström så är det mycket i livet som handlar om ljud och musik. Men han har inte funderat så mycket på hur personer som inte ser alls eller väldigt lite upplever hans musik och musikaliska ljud till en film.
Jag har inte funderat specifikt hur liksom någon som är synskadad eller blind upplever musiken, för jag tror liksom att de upplever det på samma sätt som flesta upplever det egentligen, och hur jag upplever det också. Just musik i film är ju en av de starkaste liksom uttrycksmedlen för att uttrycka just känslor och stämningar och sånt där. Och det tror jag gäller oavsett om man är synskadad eller inte. Det kan vara bilder som också skapar stämningar, självklart liksom, och så. Men om man är seende så liksom, man kan ju se saker i bild, rörlig bild, och inte veta om det är faktiskt ibland läskigt eller roligt. Men omvänt, om man hör, då finns ju aldrig någon tvekan. Då vet man ju exakt vad det är meningen att man ska känna.
När du sen ser filmen, om det till exempel är en skräckfilm, på bio och hör andras reaktioner på det du då har bland annat varit med och skapat med musiken och så, hur är det?
Det är kul, och ofta har man ju kanske tänkt på vissa sätt när man gör en film att men här ska det vara läskigt, här ska det vara roligt, här ska det vara så här och så här. Men sen upptäcker man när man sitter med en publik att men de reagerar i och för sig delvis som man har tänkt, absolut. Men de kanske reagerar också väldigt starkt på någonting annat som man själv inte hade tänkt på, eller tvärtom, de reagerar inte alls på något som man... Sen är det ju inte så att alla sitter och skriker varje gång det är läskigt, så att man vet vad de tycker exakt. Men lite kan man ju ändå känna av stämningen i en biolokal då, till exempel. Och då lär man sig också något om liksom sin process, och när man gör film, att aha, man blir också mer ödmjuk och förstår liksom att när den hamnar väl på bioduken, då är det liksom tittarens film på något sätt. Då är det deras upplevelse, de kan uppleva det på andra sätt än man själv har tänkt att de borde uppleva det. Så det är kul.
Dags för melodi nummer 10, If I Were Sorry. Text och musik, Oskar Fogelström, Mikael Saxell, Fredrik Andersson och Frans själv. Välkomna, Frans!
Och ett för Oskar Fogelström mer udda jobb, det var när han efter tips från sin svåger fick kontakt med en annan musiker i Svärte, Fredrik Andersson. Och de, tillsammans med andra, skrev en melodifestivalvinnande låt.
Det var ju lite så här speciellt med den låten. För redan när vi var med i den här första deltävlingen så kände man att det var en speciell stämning i den här arenan efter, och folk liksom verkligen applåderade jättelänge och jublade och ställde sig upp, och man kände liksom på stämningen i lokalen att oj, men det här är något speciellt. Det lät inte som de vanliga Melodifestivallåtarna. Det var ju väldigt sparsmakad och avskalad. Ja, men det var väldigt starka känslor och liksom mycket, väldigt mycket glädje och så här. Det var häftigt.
Och sist hörde vi If I Were Sorry med Frans som vann Melodifestivalen 2016. Och det var Frans som när han var 7 år skrev Who's the Man som handlade om Zlatan. Oskar Fogelström intervjuades av Åsa Kjellman Erisi.